Football fever has hit the United States as the country.
We're so excited to be here, right, boys?
Yeah.
Det har hänt någonting den här gången som vi aldrig varit med om förut.
When you hear the prices, you think that's almost impossible.
It feels like we are being taken advantage of.
Det blir en kommersiell fest av sällan skådat slag när fotbolls-VM drar igång. Kostnaderna och pengarna i potten sticker ut.
The potential is absolutely massive.
Hyperkommersialisering, den är inte speciellt attraktiv.
Nu ska det avgöras vilka som blir de ekonomiska vinnarna och förlorarna på VM-festen. Här är Ekonomiekot Extra med Victor Jensen. Det som hände kvällen den 31 mars har redan blivit ett klassiskt svenskt fotbollsögonblick.
Skott lägger igen i stolpen! Räddning! Mål! Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
Det som hände var ett avgörande mål i den 88:e minuten som tog Sverige till VM.
Euforin som blir vid de tillfällena, det är nog, jag skulle säga, att det är absolut maximala man kan uppleva.
Och det här målet gav också Svenska fotbollförbundet i ett slag över 100 miljoner kronor ifrån det internationella fotbollförbundet FIFA. Niklas Kalnén är generalsekreterare i Svenska fotbollförbundet.
Det är både ett stort ekonomiskt tillskott och även då den sportsliga framgången.
Ja, för det går ju inte att separera sporten och pengarna här, utan båda är ju i högsta grad aktuella i det här VM:et. Noah Bachner, du är fotbollsreporter och krönikör på Expressen. Välkommen till Ekonomiekot Extra. Det här är ju det största VM:et hittills. Mästerskapet växer på alla möjliga sätt och det är på flera sätt mycket pengar som står på spel, eller hur?
Ja, alltså hela VMs intäktsmassa har ju vuxit med, beräknar man väl på ungefär 50-60% från det föregående VM-slutspelet. Så att expansionstakten ekonomiskt är enorm och det motsvaras ju även då av hur tävlingsformatet blir större. Det är ju 48 lag med nu istället för 32 som det har varit de senaste upplagorna.
Ja, klockan 9 på torsdag kväll kommer det låta så där. Då är det nämligen avspark för VM. Då spelar Mexiko mot Sydafrika i öppningsmatchen utav det 23:e världsmästerskapet i fotboll för herrar. Och det går ju heller inte att prata om VM utan att nämna det geopolitiska, det som sker, dramatiska läget i världspolitiken. Dels så har vi de frostigare relationerna mellan värdländerna USA, Kanada och Mexiko. Och sen kriget som nu pågår efter USA:s attacker mot Iran, som är ett av länderna som har kvalificerat sig till VM. I studion finns också Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Du, politiken verkar ju vara väldigt närvarande i det här mästerskapet.
Ja, det har ju till exempel kommit uppmaningar till bojkott från flera håll på grund av Donald Trumps politik. Men FIFA har ju avfärdat sådana här krav med argumentet att fotboll och mästerskapet handlar inte om politik. Och man har ju också regler som förbjuder politiska och religiösa utspel i samband med fotbollsmatcherna. Men det finns en viss dubbelmoral. För VM har ju regelbundet varit en arena för just stor politik och maktkamper. Och jag tycker vi kan också påminna om att efter att den norska Nobelkommittén i höstas då inte gav Donald Trump fredspriset, så gav ju FIFA-chefen Gianni Infantino ett nyinstiftat FIFA-fredspris till Donald Trump. Och Trump använde ju själv VM som politiskt påtryckningsmedel. Hans sändebud till exempel har ju föreslagit att byta ut VM-deltagaren Iran mot Italien på grund av kriget. Och Trump har också hotat att flytta VM-matcher från städer som kontrolleras av demokraterna med hänvisning till säkerheten.
Men det är inte bara ett VM där politiken är närvarande, utan experter talar också om att årets fotbolls-VM är det mest kommersiella hittills, och det märks på flera olika sätt, till exempel för de supportrar som vill köpa biljetter till någon av alla matcher som ska spelas. En svensk som har fått tag på biljetter och som ska åka på sitt 10:e VM, det är Janne Svensson som Radiosporten har intervjuat.
Det har hänt någonting den här gången som vi aldrig varit med om förut, och det är dubbelt eller trippelt som priserna har gått upp nu. Jättesnabbt har det. Gruppspelsmatcher förut har kostat som en internationell konsert. Och de kanske kostar typ nu 1500 eller 2000. Men nu har det stuckit iväg.
En annan som har reagerat är Sveriges förbundskapten Graham Potter.
When you hear the prices you think that's almost impossible, which is a shame because I think the game and football and certainly the World Cup is an opportunity for people to celebrate it together, families to come together, and obviously if one of those boundaries is finance, it's a challenge obviously, and it's disappointing.
Noah, just det här med biljettpriserna, hur blev det så annorlunda det här mästerskapet?
Ja, det är ju en trend man ser även i den europeiska klubblagsfotbollen, att biljettpriserna stiger väldigt snabbt och har gjort de senaste åren. Det har varit under bara det senaste året massiva protester i Premier League från stora grupperingar runt många av de stora klubbarna mot stigande biljettpriser. Och det sammanfaller, skulle jag säga, i hög grad med att vi har en ökande andel amerikanska investerare som äger klubbar i England. Och det finns även en liksom, direkt röd tråd att dra till det här världsmästerskapet. Och lyssnar man på FIFA och Gianni Infantino, FIFAs president, så säger han rakt ut att de har anammat en strategi FIFA för att skapa en produkt som efterliknar den amerikanska idrottens kultur och logik mycket mer. Det är ju supportrar och besökare på matcharenor är kunder och marknaden styr. I Europa, till exempel europeisk fotbollstradition, handlar mycket mer om att fotboll är något som ska vara tillgängligt för alla. Att det är sociala samhällsinstitutioner mer eller mindre. Där publiken är mer en medskapare och en sorts andlig, informell ägare av själva liksom matchen och klubben och sammanhanget. I USA är det ju en renodlad underhållningsindustri och då sätter marknaden priserna på biljetterna. Och FIFA har ju de har använt en strategi som kallas dynamisk prissättning den här gången, vilket gör att efterfrågan styr vad priset blir på matcherna.
Knut, vi ser ju då dyrare biljetter, det är dyrare resor, det är inte billigt att åka på VM. Alltså, vad är dina reflektioner kring det här?
Ja, man kan ju påminna om när FIFA grundades i början av 1900-talet, så var ett av målen att skapa vänskapliga relationer mellan världens länder. Ett annat var att fotbollen skulle vara just tillgänglig för alla, det som Noah är lite inne på här. Och formellt är FIFA en icke-vinstdrivande organisation registrerad i Schweiz. I verkligheten är det ju allt mer likt ett multinationellt företag där omsättningen de senaste 4 åren är på närmare 140 miljarder kronor. Och FIFAs ledning har ju som sagt försvarat de höga biljettpriserna i USA, och det kan man ju påminna om att man dessutom får 30% av priset på andrahandsmarknaden, vilket det amerikanska regelverket tillåter. Så att billiga biljetter till alla verkar inte längre vara en del av filosofin här.
Och FIFA förväntas ju då göra stora vinster på årets VM, samtidigt stundtals hård kritik mot organisationen. Vi har korruption i historien och vi har diskussionerna som har varit nu kring fredspriset till Trump till exempel. Hur ska man se på FIFA?
Alltså, enligt den renommerade schweiziske straffrättsprofessorn och advokaten Mark Pitt så har den demokratiska strukturen inom FIFA under en tid gått åt fel håll, trots ambitioner om motsatsen. Man har valt icke-demokratiska länder som Ryssland och Qatar för spelen, och organisationen har ju också ett antal gånger genomgått omfattande utredningar kring korruption och mutbrott, och flera dussin höga tjänstemän har även dömts. Va? Och när det handlar om så här mycket pengar som organisationen numera omsätter, så kommer det alltid finnas incitament för korruption. Och Infantino har själv kritiserats för att hans ambition med de höga biljettpriserna och intäkterna kan vara ett sätt att använda pengarna för att indirekt köpa medlemsförbundens röster när de ska välja en ny FIFA-ordförande nästa år. Och det fanns ju anklagelser om korruption när Infantino valdes till ordförande då 2016. Han har utretts för misstänkt korruption i Schweiz, men den utredningen lades ner 2023. Själv har han avvisat alla anklagelser och han säger att han jobbar hårt för att minska korruptionen inom fotbollen.
Martin Karlsson Wall, som är professor och chef för ett sportforskningscentrum på Handelshögskolan i Stockholm, säger att det här är det mest kommersiella mästerskapet hittills och att det är stor skillnad på hur USA och Europa ser på den kommersiella biten.
Det enkla svaret är att i USA så är kopplingen mellan idrott och underhållning väldigt mycket tydligare. Man konsumerar idrott, vilket innebär att det finns vissa proffslag som även i ett derby kan erbjuda publiken att om man kommer med en tröja från ena laget så kan man få en helt ny tröja av det andra laget. Och den typen av så att säga, konsumtion som kan liknas vid att man byter klädmärke eller bilmärke, den finns ju absolut inte i Europa. Det är en lojalitet till kanske en fotbollsklubb är ju mer att betrakta som en religion som man absolut ser som en större del än bara en konsumtionsvara eller tjänst.
Hur tror du att det här kommer märkas då under VM?
Allt runt omkring är ju mycket mer av en show. Ibland när jag jämför och undervisar och jämför Europa och USA så brukar jag prata om Europa, där är idrott religion, och i USA är det ju mycket mer av en festival eller nästan lite grann som en melodifestival så. Och det här gör ju att allt runt omkring kommer att vara väldigt stort och också ska jag säga ganska sofistikerat. Som forskare när man åker och besöker USA och lär sig lite all infrastruktur runt omkring, de är väldigt duktiga. Allt ifrån hur supportrarna tas emot nära arenan, vad som händer utanför arenan, vad som händer inne på arenan, vad som händer efter själva eventet. Där ligger amerikanska idrottsorganisationer långt fram.
Vad tänker du när du hör honom här om liksom fotbollen och den här kommersiella biten?
Det nya som är också som gör VM i sommar ganska intressant, det är att det finns ett mycket mer aktivt amerikanskt intresse och ägandeskap över att liksom stöpa om fotbollen som produkt i grunden. När VM spelades i Ryssland 2018, samma år som USA fick, eller Nordamerika fick värdskapet för det här världsmästerskapet, då var det 36 europeiska fotbollsklubbar som hade amerikanska investerare. Idag är det 144. Så att det är en enormt mycket större intresse för den amerikanska finansmarknaden. Det är ett mycket större intresse för fotbollen i USA. Det ser man i mycket olika attitydundersökningar där sporten har blivit mycket mer populär. TV-tittarsiffror går upp. Det reflekteras i populärkultur i USA mycket mer. Den har haft ett sorts motstånd tidigare, framförallt inom den amerikanska högen. Det motståndet har ju Donald Trump varit med och rivit ner ganska mycket nu. Så att vägen ligger liksom öppen för att USA en gång för alla ska ta kommando över världens största och ekonomiskt mest potentiella sport. Och det kommer få konsekvenser för fotbollen även i Europa.
Kommer Europa bli mer som USA eller kommer USA bli mer som Europa?
Jättebra fråga. Det enkla svaret är att kommersialiseringen har blivit viktigare och att Europa, vi ser att amerikanska fotbollsligan NFL, vi ser NHL, ishockey och andra, de kommer till Europa och tar stora insteg. Men ska jag säga, den här kommersialiseringen som en del har kallat hyperkommersialisering, den är inte speciellt attraktiv. Den kan kortsiktigt vara spännande, men långsiktigt så skapar det ju inte de här minnena, den här identiteten, den här känslan av att idrotten är något större än någonting man konsumerar.
Vad tror du då det skulle få för liksom konkreta effekter för fotbollen om USA blir en ännu större stormakt då inom fotbollen, eller soccer som amerikanerna säger?
Inom amerikansk sport så är det till exempel vanligt att man ser klubbarna som så kallade franchises. De kan flyttas mellan olika städer för att komma åt större ekonomisk potential. Här finns ett större underlag med fler supportrar och så vidare. Den typen av flyttar, om vi har en amerikanisering av ägandelandskapet i europeisk fotboll, så kommer geografisk förankring bli mindre viktigt. Man kommer se en dragning åt de mer transaktionella relationer mellan klubbar och publik från mer emotionella relationer som vi har nu. Jag tror dessutom att man ser en sorts en annan prioritering och ordning på läktarna lite grann. Man ser liksom i arenadesignen så finns det en tydlig förskjutning där amerikanska arkitektbolag har börjat rita fler europeiska fotbollsarenor. Och där ligger fokus på en annan typ av matchdagsupplevelse än den traditionella. Det är inte liksom en arenadesign gjord för det som den ursprungliga fotbollspubliken i Europa, som kanske då har varit mer arbetarklass, utan det här är mer, de ritade om en arena i London nu, Fulhams nyligen, där man vill att det ska påminna om en lyxkryssning eller ett hotell mer. Man har en pool med på arenan för man ska bada under matchen. Det är liksom som en a day out på ett amerikanskt maner på ett annat sätt. Så att det finns liksom en upplevelse av den europeiska fotbollen som skulle bli mer amerikansk lik.
VM har ju inte bara växt i antalet lag utan också ekonomiskt då, som vi varit inne på. Mästerskapet ger ju inte bara vinnare på planen utan också utanför den rektangulära gräsytan. Ett exempel det är de pengar som delas ut till de länder som har kvalificerat sig för mästerskapet. Och även om Sverige redan har säkrat då över 100 miljoner genom avancemanget så är det oklart hur mycket som blir kvar efter mästerskapets alla kostnader. Niklas Kallén är Svenska fotbollförbundets generalsekreterare.
Ja, dels är det så att det är ett längre VM eftersom det är fler lag som deltar. Sen är ju prisnivåerna i USA som vi framförallt rör oss i betydligt högre än vad de har varit tidigare. Och sen så finns det ju till det en skatterisk som inte är helt utredd än. Så att allt ifrån hotellrum till resor har en högre kostnad för oss än vad de har haft tidigare.
Han hoppas ändå att 25 miljoner ska vara kvar, men det är mycket osäkert.
Men då har vi skatterisken kvar som egentligen kan vara allt ifrån hela beloppet till ingenting.
Men det finns alltså en risk att det inte blir några pengar kvar alls då efter VM?
Nej, det skulle jag säga att inte helt och hållet, för att då gör vi avräkningar och då kan vi kanske hitta lite andra lösningar, men då blir det ju betydligt mer begränsat netto, så är det. Varje miljon som blir över är ju otroligt viktig för svensk fotboll.
Knut, vi får se hur det går då för Sverige i mästerskapet, men vad kan man säga generellt om vem som kan tänkas bli vinnare och förlorare ekonomiskt?
Ja, FIFA är förstås på vinnarsidan här och delvis såklart de fotbollsförbunden som är aktiva här under turneringen. Och vi har också varit inne på det, de investerare som förstås nu har gått in tungt på här fotbollssidan. Och såklart också många av de företag som är med och sponsrar eventet. Och mästerskapen har ju förstås också positiva effekter på de lokala samhällen där matcherna spelas i och med ökat resande, boende, matkonsumtion. Samtidigt är VM oftast ganska dyrt för samhället som helhet. Jag tror att man generellt kan säga att de flesta länder som varit värdnationer för fotbolls-VM gjort av med mer pengar än vad de tjänat på mästerskapet, eftersom kostnaderna är många gånger högre än intäkterna. Och de flesta VM blir dessutom betydligt dyrare än budgeterat. FIFA själva hävdar att årets tre VM-länder kommer tjäna på en ökad BNP med upp till runt 350 miljarder kronor. Det är ju fantastiska siffror. Men de här beräkningarna är med stor sannolikhet liksom förhoppningssiffror. Mer oberoende beräkningar pekar på en USA-effekt på mindre än 0,1% av BNP. Det vill säga ganska marginell tillväxt.
Jag läste också att VM faktiskt också kan påverka börsen. Vad vet man om det där?
Ja, det finns en brittisk investmentbank som har sagt sig hitta data som visar att hur det går för det egna laget i fotbolls-VM påverkar investerarnas humör på hemmabörsen. Och det är särskilt då rörelser kort efter en enskild match. Men jag tror man ska vara ganska försiktig med den här typen av utspel, även om grupppsykologi idag spelar en större roll och gäller aktiemarknaden än vad man har tidigare trott.
Och Noah, om vi tittar på planen då igen, så jag förmodar att VM kan bli rätt så betydelsefullt också för enskilda fotbollsspelare ekonomiskt.
Ja, alltså det är en arena att visa upp sig på och ett sammanhang som är ju kommersiellt väldigt gångbart för dem, även i termer av att de kan byta klubb och visa upp sig för potentiella nya arbetsgivare som vill köpa dem och ge dem stora kontrakt. Så på det sättet är det såklart. Däremot har väl förr i tiden var det väl så att spelare som gjorde ett bra VM blev scoutade och köpta av klubbar baserat på sina insatser där. Där tror jag att många klubbar med mycket pengar på fickan och mer utvecklade rekryteringsorganisationer har gått vidare och förstått att det kan vara ett ganska bedrägligt och litet underlag att prestera jättebra i tre matcher i 40 graders värme någonstans på sommaren. Att man vet inte om man är en lika bra högerback i oktober nästa år då i den portugisiska ligan. Så att, men det är klart att framförallt ur en sorts kommersiell synpunkt att göra avtryck i ett världsmästerskap kan ju leda till en enorm idolisering av spelare i hemländer över hela världen och visa upp sig där tröjförsäljning och massa andra olika kommersiella avtal kan bli möjliga.
Sen är det också en enorm uppmärksamhet kring VM då, som vi varit inne på, och det kan också skapa konsumtion. Enligt tv-kanalen Bloomberg så har de rapporterat att mästerskapet kan innebära att folk runt om i världen kommer spendera motsvarande hela 750 miljarder kronor. Det säger Jen Bartahaus som är analytiker på kanalen.
The estimates this year are that the World Cup around the world could be result in $80 billion worth of spending. So that's a huge sporting event. It's the biggest event for a lot of countries around the world.
Ja, Knut, du var ju lite inne på det, men vad kan man säga liksom om den ekonomiska betydelsen av ett sånt här jättearrangemang om man tittar på lite större perspektiv?
Ja, det är alltid lite komplicerat att mäta, så det svaret vet vi först kanske om några år, men normalt sett så är det som sagt att de vinster man sett handlar många gånger om lokala företeelser, och när det gäller konsumtionen så är de oftast relativt kortvariga.
Att Sverige tog sig till VM den här gången då efter att ha missat mästerskapet senast, det hölls i Qatar, verkar också ha gjort dem många sugna på att försöka dra ekonomisk nytta utav det här.
Ja, det verkar vara ett jävla gytter utav låtar liksom.
Som artisten Magnus Uggla uttryckte det, han är en av flera då som har lanserat en VM-låt.
Vi tror det är möjligt i år att det lag som vi har är i sån form. Och tillsammans blir vi en. Fortsätta dunk, du dunk, dunkar för Sverige.
What time it is? It's World Cup time.
Det här är bara ett axplock då vid sidan utav den officiella låten i Sverige, Knut.
Ja, här kan man ju välja sin egen favorit. Sen är ju frågan om då hur långsiktigt hållbara de här låtarna är, om man nu ska också jämföra med de ekonomiska investeringarna här. Det är nog många som gärna vill få lite draghjälp av fotbollsfebern. Och jag tror man nog kan säga att vi bara har sett början, och särskilt om Sverige skulle vinna några matcher.
Noah, märker du som bevakar fotbollen och landslaget av det här med att många kanske försöker tjäna lite extra pengar nu när landslaget är med i VM? Har du något exempel eller så?
Ja, det är en enorm mängd olika initiativ, inte bara musik, utan man ser ju även allt från möjligheten att samla människor och sälja öl till dem till olika tävlingar och bettingbolagen, och det är ju ett mega event på ett sätt som gör att det liksom finns möjligheter för, ja, men även i detaljhandeln, tänker man nu går in i butiken nu och så vidare, så är ju allting VM-tematiserat, allt från chips till olika tröjor till klädbutiker i Stockholm som ger ut special liksom designade upplagor av t-shirtar och så vidare som har VM-tema, så att alla försöker kapitalisera på det såklart.
En fråga då framöver är ju också vad det innebär för de som arrangerar VM. Vad kan de vinna på det här? Vid en presskonferens nyligen så fick USA:s president Donald Trump frågor om mästerskapet är värt pengarna.
The US spent a lot of money getting the World Cup here and increasing the infrastructure. Does the economic benefit outweigh the cost?
No, the World Cup is great. It's the most successful they've ever had ticket-wise. They've never had anything that sold so quickly. It's amazing because it's the United States.
What
you don't think of
benefits?
I call it soccer, you know, it's just easier to do because we have football and they have two footballs, right? They call it football. But most people never thought they'd see anything like that. The World Cup, it's turned out to be the most successful World Cup from the standpoint of what's happening.
Och som vanligt kan man väl säga så beskrev Trump det här som det bästa någonsin. Knut, vad kan man säga då om liksom kostnaderna, vinsterna av ett sånt här stort mästerskap?
Ja, jag tror inte det bara är statschefer som resonerar och drömmer om de här möjligheterna. Vi har ju många exempel på även lokalpolitiker också i Sverige som hoppas att mästerskap ska rädda en skakig tillväxt och skapa jobb. Att det ska liksom vara den heliga graalen som ska fixa allt. Och sen efterhand då, så kanske man har byggt en stadion för mycket eller en skidhopparbacke som kostade väldigt mycket, som numera då står tom och som i slutändan skattebetalarna får stå för.
Vi ser ju att VM växer. Alltså, har det funnits en debatt inom fotbollen om VM kan bli för dyrt, för stort, för ekonomiskt, Noah?
Ja, om än inte tillräckligt stor tycker jag kanske. Men det har det. Och man ska ha med sig här, tror jag, i allt som händer och alla FIFAs initiativ, att utvidgningen av VM och den här kompromisslösa utvidgningen av VM-ekonomin i jakt på större intäkter, och som Knut var inne på, som mycket syftar till att få Infantino omvald genom att vinna röster från medlemsförbunden, det är en del i en strategi från honom och FIFA om att flytta fotbollen till ett nytt maktblock där Mellanösternstater och USA är viktiga marknader att erövra och kan tillföra nytt kapital till FIFA, nya pengar till FIFA som gör att man kan hålla i det här. I det ingår också en önskan från vissa av de här länderna och regimerna och regeringarna om att utöka VM för att fler länder från deras region ska kunna vara med. Saudiarabiens förbund la fram förslag om att vidga VM, eller att börja spela VM varannat år nyligen. Och Infantino torgförde glatt till en början innan han märkte att det var inte så himla populärt bland alla andra konfederationer och länder. Liknande förslag kan vi nog vänta oss. Jag tror att det är en tidsfråga innan VM för 64 lag blir en ganska aktuell fråga. Och vi kan se en spegelbild av den här utvecklingen i FIFAs andra viktiga projekt just nu, som är klubblags-VM, som också arrangerades på amerikansk mark förra året, som också hade saudiska statsägda företag som stora sponsorer och partners, bland annat Public Investment Fund och Saudi Aramco, precis som VM har, som också har en diskussion om att vidga från 32 till 48 lag eller eventuellt till och med 64 lag för att kunna göra att hålla ännu fler parter nöjda egentligen. Så att den här, vad det gör är att det börjar konkurrera om utrymme med, apropå då vad det innebär för framförallt för Europa som är hem för de största av turneringarna, för väldigt många klubbar, för väldigt mycket fotboll, att det får inte plats med hur mycket fotboll som helst i schemat. Och det blir också en fråga för spelarnas hälsa och säkerhet till slut. Så att diskussionen om VM kan bli hur stort och dyrt som helst, den finns. Men jag tror att vi bara är i början av den, därför att vi är också bara i början av den här expansionsfasen.
Till sist så undrar väl alla då ändå om det sportsliga. Vem blir det egentligen som vinner i år? Och det finns ju banker som med olika modeller försöker förutspå vinnare. Och eftersom det här är ekonomiekot så tänkte vi att vi tittar på just en bank. Och en person där som har faktiskt lyckats tre mästerskap i rad, tre VM i rad, att tippa rätt vinnare, det är ekonomen Joakim Klemen.
Yeah, I think I seem to have a death wish. After getting it right three times in a row, I picked a team that is considered to be not amongst the favorites this time around.
Och landet som han talar om, det är en av Sveriges motståndare i gruppen, Nederländerna. Ska det bli ett första guld till Nederländerna, Noah?
Jag blir överraskad när jag hör att de skulle ha favorit. Jag håller ju Spanien som favorit själv. Jag tycker inte Nederländerna ser tillräckligt starka ut. Men om den här modellen har haft rätt flera gånger tidigare så är det väl, känns det ju dumt att säga emot.
Här hemma i Sverige så kanske inte förhoppningarna är så stora, även om många på något sätt nog drömmer om en remake och en remix på 1994 års brons. Och skulle det bli så skulle det bli en rejäl slant till svensk fotboll. Prispengar för ett brons landar på runt 270 miljoner kronor. Kan det hända?
Ja, det går inte att utesluta. Men att döma av det här vårt landslagsprestationer det senaste året, så skulle jag väl hålla det som mindre sannolikt nu än 94 att vi kommer trea.
Det här var Ekonomiekot Extra. Ni har bland annat hört Noah Bachner som är krönikör på Expressen och Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator på Ekot. Producent, det var Olof Winblad, och jag heter Victor Jensen. Alla avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio.